Det är fredag och det är dags för ett rykande färskt avsnitt av Träningspodden, Sveriges överlägset största podd om träning. Och jag som pratar nu, ni känner igen min röst, Lovisa Sandström, är för många mer känd som Lofsan, min poddpartner och faktiskt författarkollega, det är tv-programledaren Jessica Almnäs. Det är så roligt, för jag har nämligen varit i Kalmar. Jag har varit på Friskis och Svettis i Kalmar som hade nyinvigning av en ny del i deras gym. Och då träffade jag massa poddlyssnare. Alltså vet jag så här, jag frågade, eller jag berättade i min presentation. Sen har jag också träningspodden tillsammans med Jessica Almnäs. Det kanske är några stycken som lyssnar här. Alltså typ alla räckte upp handen, Jessica. De finns på riktigt!
Ja, men det är härligt. Jag tycker man märker alltid det när man är ute och reser och stöter på folk på olika ställen runt om i landet eller faktiskt även utomlands. Så träffar jag alltid på träningspodden lyssnare av någon märklig anledning. Det är alltid någon som kommer fram och säger att de lyssnar på podden. Så man blir ju så glad. Det är kul att se att de faktiskt finns på riktigt och att det inte bara är din och min sambo som sitter och lyssnar 100 000 gånger för att liksom få upp statistiken.
De närmast sörjande.
Ja, exakt.
När jag var ute på fjället i Sälen för några veckor sedan, så jag hade ju så här litet projekt med det här med att okej, jag vill ha en ensam dag på fjället, men det är ändå 42 kilometer som man ska springa. Så det var det här som liksom, hur mycket mingel vill jag ha under loppet? Mm. Men jag hamnade ändå i en mingelsituation med en tjej och vi dividerade lite fram och tillbaka och jag frågade henne lite grann om hur hon tränar och men då så sa hon efter en stund, alltså minuterna går ju ändå när man springer där på stigen. Mm. Bara, visst är det du som är Lofsan? Jag bara, jo men det är jag. Hon bara, min kompis pekade ut dig innan starten när vi såg dig. Får hon lyssna på träningspodden, men jag gör inte det. Men nu ska jag börja nu när jag har träffat dig.
Ja men det var väl bra, det är aldrig för sent att börja.
Nej, men det är ju faktiskt så att vi har träningspodden-lyssnare som har varit med från första avsnittet till det här avsnittet. De har lyssnat på varenda avsnitt. Och sen har vi, knasigt nog, träningspodden-lyssnare som är inne på sitt andra varv av genomlyssning av alla avsnitt av träningspodden.
Alltså det är ju helt otroligt, måste jag säga. Det är all kudos till er som orkar lyssna en gång till. Men ja, jag vet inte, man kanske kan hitta någonting bra där. Jag känner bara att jag skulle aldrig våga det, för jag tror inte att man är ens i närheten samma person som man var när vi började podda.
Nej, det har runnit så mycket vatten under broarna.
Ja.
Jag kan ibland känna att jag står och stampar i mitt liv. Men det handlar nog mycket om att jag lever tillsammans med dig, Jessica, genom mikrofonen. Och i ditt liv så har det sedan det första avsnittet av Träningspodden hänt enormt mycket. Jag vet inte om det är representativt för en kvinna i vår ålder. Men herregud vad du har skapat grejer, avslutat saker, dragit igång nya projekt, lagt om din livsstil, flyttat, byggt om din familj, format om den. Alltså, du har ju skapat och förändrat så mycket sedan vi började podda.
Ja, jäklar. Jag tror att jag har flyttat 2 gånger till och med sedan vi började podda. En gång till en större lägenhet och så en gång till ett hus. Och ja, det har faktiskt hänt sjukt mycket i mitt liv de senaste 7 åren som har gått nu sedan vi började podda. Det har du rätt i, men det har du ju gjort i ditt liv också. Det är bara det att man inte ser det själv på samma sätt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi har då fått ett lyssnarmail från en av våra allra trognaste träningspodden-lyssnare, Elisabeth. Och Elisabeth, hon då lyssnar på sitt andra varv av träningspodden. Och Elisabeth är en fantastisk människa som jag känner privat också. Vi tränar tillsammans. Och hon skriver så här: jag lyssnar på alla avsnitt av träningspodden för en andra gång, och nu önskar jag en uppdatering på ny status av gamla ämnen som ni har pratat om tidigare. Och sen har hon punktat upp olika ämnen som hon undrar, vad hände med det där? Hur känns det nu kring en aktivitet? Det här är så intressant. Så vi behöver liksom jobba oss igenom de här gamla ämnena, livshändelser, saker som vi tyckte om förr i tiden, hur känner vi nu inför det? Och vi börjar, Jessica, med, jag tror väldigt många är nyfikna på, du säger 2 flyttar. Mm. Vi pratar om olika partner som har liksom passerat förbi. Vi pratar om flyttkartonger. Vi pratar om alla klänningar från Let's Dance, som du fick behålla, dina löparskor, dina möbler, dina minnesplaketter och pokaler från basket som 14-15-åring. Jessicas förråd och rensning. Hur många förråd har Jessica kvar egentligen? Frågetecken.
Oh, det här är ju min värsta ångestpuck alltså. Jag mår så dåligt bara att tänka
fanns
på det.
Fanns det 3 förråd när vi pratade om det här i Träningspodden för några år sedan?
Det fanns det nog. Det finns alltså fortfarande tyvärr. Jag vet att jag så många gånger i podden har sagt att jag ska ta tag i det här nu. Och det har varit mitt mål. Och det har varit liksom på min lista så här att göra nästa år. På väldigt många nyhetslistor, eller nyårslistor som jag har gjort. Har det hänt? Nej, det har inte hänt. Och det är ju jättejobbigt. Men det är som att det är mig övermäktigt. Jag ska berätta vad jag precis gjorde. Precis innan vi började podda så rensade jag faktiskt min troslåda.
Det är sjukt tillfredsställande.
Det är otroligt skönt. Och du vet, jag som är så dålig på att rensa, när jag får feeling, då gäller det att passa på. Då gäller det att köra fort som fan alltså, för det går över väldigt, väldigt fort. Men nu när jag skulle hitta ett par trosor häromdagen, så bara kände jag så här: nej, det är bara, jag tar bara på mig dem, tar av mig dem igen. Jag vill inte ha de här trosorna. Och de är trasiga och de är missfärgade i tvätt. Och de är bara osköna. Och nej, fy fan, jag måste göra mig av med den här hemska troslådan. Plus att det var kaos i lådan, så man kunde nästan inte ens öppna den, för den var så full. Du vet hur det är, så man bara liksom försöker dra ut och det fastnar alltid någonting, och man hittar aldrig det man ska. Så då fick jag ett ryck, rensade min troslåda och rensade ur säkert 30 par trosor. Alltså minst. Så att nu är det små högar kvar med trosor som jag faktiskt använder. Det var väldigt skönt. Så tänkte jag så här, det kanske är så här jag måste göra. Jag kanske måste börja med en liten grej i taget. Och inte bara så här, nu ska jag rensa ur hela min walk-in closet. För att jag hinner ju inte ens komma igång på en dag. Eller så kommer jag igång och så ligger allting bara utspritt överallt, över hela huset och över hela sängen. Man kan inte sova, då kastar Patrik ner det på golvet. Och så ligger det bara där i någon hög liksom, i 2 veckor eller något. För att då orkar jag inte ta tag i det. Så jag kanske måste börja med så här, låda för låda för låda. Bara rensa, rensa, rensa metodiskt. Men för att svara på frågan då, som jag undvek lite taktiskt, så har jag fortfarande alla förråden kvar. Jag har ett förråd i Östersund. Där har jag alltså gamla basketgrejer, skolkataloger, saker från tonåren, säkert kläder från tonåren. Jag har ett gammalt skrivbord som jag faktiskt vill hämta, som min morfar har gjort till mig en gång i tiden. Och så vidare. Oklart hur stort det förrådet är, för jag har nog inte varit i det på 20 år, tror jag. Så att det känns också väldigt spännande när jag ska ta tag i det. Sen har jag ett förråd i Stockholm, ett jättestort förråd som nu är så fullt att det går inte ens att gå in där. Så där tänker jag också så här, hur ska jag ens kunna rensa? Jag kan inte ens gå in i förrådet. Jag får väl göra samma sak där, metodiskt. Låda för låda för låda för låda, antar jag. Sen har vi ett till förråd som vi skaffade när Patrik var lite trött på att sakerna växte oss ur huset. Så det är ett tredje förråd. Så 3 förråd har jag fortfarande kvar. Tyvärr.
Men gemensam vårdnad om ett av förråden.
Ja, exakt. Men det är väl mest mina saker som är där ändå. Så att, faktum är att just nu är vi närmare ett fjärde förråd än vi är att skala bort ett. Så att det känns lite jobbigt. Ja, jag vet. Vi har ju skaffat ett kontor nu. Och på kontoret finns det faktiskt förvaringsmöjligheter på ett litet loft. Så nu är Patrik på, ska vi flytta saker dit? Jag bara, men vi kan inte... Vi kan inte ha ett förråd till. Han bara, men vi kan inte bo så här. Så han säger att jag ger honom psykisk ohälsa för att jag har så mycket saker. Så att, det var svaret. Det har hänt absolut ingenting på 7 år. Snarare har det tillkommit nya förråd.
Ja, det var svaret på den frågan.
Tyvärr.
Ja, men man har ju inte... Alltså, det är som att det finns ett konto för just den typen av surdegar. Och så får man liksom göra i små... Man gör ju små ansatser, men känslan av att det är övermäktigt, ja, men då släcker man ju hellre de bränder som är tvätthögen i badrummet eller packa upp resväskan som jag. Alltså det tar ju ungefär 2 veckor för mig att packa upp resväskan. Och ska jag resa inom en vecka, nej, men då kan det ju lika gärna ligga kvar. Eller jag packar upp det som ligger i resväskan för att sen packa tillbaka och räkna så att det finns rätt antal trosor som ska ner i väskan.
Ja, men det där känner jag verkligen igen, och det är precis som du säger, det känner man ju så här, det där måste jag ta tag i först, jag kan inte börja rensa den annanstans innan jag ens har packat upp min resväska eller min gamla träningsväska som har stått nu i en vecka i hallen med något blöta strumpor eller någonting sånt. Det är ju helt hopplöst. Men apropå detta så kommer vi ju liksom in på nästa punkt på den här otroliga listan. Det måste jag säga, Elisabeth. Jag blev väldigt peppad när jag såg den här listan. Tänkte, det här blir ändå kul att prata om. För man ska ju nämligen inte göra som jag egentligen, har jag fått lära mig. Man ska inte rensa ett litet hörn i taget, utan man ska bara riva ut allt. Lägga det i en stor hög. Och så ska man bara behålla det man känner att man verkligen älskar. Är det inte så? Man ska leva efter Marie Kondo, eller? För det var ju du som var väldigt inne på detta ett tag. Och då var ju nästa punkt på listan, lever du fortfarande så? Rensar du fortfarande löpande?
Ja, det gör jag.
Du är ju väldigt mycket så här, en sak in, en sak ut.
Ja, men det kan jag säga är ett ganska så tungjobbat projekt när man är 4 stycken plus en hund i en familj. För att det är lättare att stoppa in saker än att ta bort saker. Och jag fick faktiskt ett ryck. Jag hade en ledig eftermiddagskväll. Det händer typ... Ja, det var den första lediga eftermiddagskvällen sen som jag var hemma sen innan sommaren. Och då bara kavla upp ärmarna. Nej, nu jävlar. Alltså jag är lika svettig som att jag har tränat. Och jag måste lägga mig på soffan och typ sova en stund. För att det kräver ändå ett projekt. Men jag gjorde den stora, enormt tillfredsställande rensningen av badrummet. Och vi har 2 badrum. Vi bor ju i en hyresrätt. Vi har ett stort badrum. Det här är så här typiskt nyproduktion. Där tvättmaskin får plats. Det får inte plats med en torktumlare. Det får plats med ett badkar. Det finns ett spegelskåp. Det finns 2,5... Eller nej, vad blir det? Ja, det finns liksom förvaringsskåp på väggen med trä... vad heter det? Träluckor. Det finns plats för 2 tvättkorgar. En stor tvättkorg för kulörtvätt. För vi tvättar mycket mer kulört än vit tvätt. Alla träningskläder är ju oftast liksom i det mörka. Vi måste tvätta varje dag för att den här familjen producerar smutstvätt i en enormt hög takt. Men det är ju för att vi tränar mycket. Någon i familjen, om det är inte jag, gör ett par klädbyten om dagen, även bland människokläder. Så det ska liksom, det finns olika outfits som ska användas under dagen, även när det handlar om vilka jeans och tröja som ska användas och så. Och då jag fick ett ryck för att det började välla ut. Svårt att stänga skåpluckorna, för trångt i spegelskåpet, barnen började använda deodorant och vad ska deodoranten stå på ett bra ställe? Hårprodukter som köpt, ett barn har kort hår och ska ha en viss hårprodukt och ett barn har lite längre hår och så vidare. Och så fick jag bara, okej, det måste bli en bättre logistik på morgonen. Det måste bli en najsare känsla på kvällen. Så då tänkte jag så här, badrummet, nu gör jag det. Och då tar jag liksom det stora rycket, vilket betyder att jag tömmer ut allt som finns i badrummet.
Oj, oj, oj. Det är det där som jag tycker är det knepiga liksom. För då blir det aldrig klart.
Nej, alltså det är 3 timmar det handlar om.
Ja.
Så jag tömmer ut allting och sen går jag och våttorkar. Gör rent. Så la jag ut allting på, i vardagsrummet. Först så började jag med, liksom, jag gjorde en låda i taget, la upp allting, torkade av med trasan, sånt som det kan hamna damm eller liksom kladd från någon tub. Sorterar allting i olika kategorier, håller upp varje liten produkt och sen bestämmer jag behålla, kasta eller skänka bort.
Mm.
Och sen så ska jag då, för det här är ju i Marie Kondo-processen, då är det ju en viktig del att aldrig köpa förvaring. Utan man ska räkna med att förvaring, det frigörs under tiden. Så när jag sen var klar och hade placerat allting, alltså det tog till och med tag i medicinlådan. Och du vet, medicinlådan för en stor familj, den fylls på. Och allt ifrån att man är iväg och någon snubblar och skrapar upp knät så att man måste köpa en plåsterförpackning för att man inte har med sig plåster. Alltså hur många plåster för askar har vi? Verktabletter, hur många kartonger? Hur många kartonger ligger tomma? Eller med en liten Alvedon kvar i en hel förpackning? Du vet, hela det racet. Och så ställer jag tillbaka allting till slut. Och det är helt perfekt. Putsa glasen, diska tandborstmuggarna. Och du vet, barnen kommer in och bara, wow. Wow, wow, wow. Men så busar jag lite grann. Flyttar upp så, okej, nu ska inte tandborstarna stå på den lägsta hyllan längre. De ska stå på den högsta hyllan. För barnen har blivit 1 decimeter längre sen jag möblerade badrummet. Mm. Sådana saker. Och då får man, då, apropå så här, kommer du ihåg när jag flyttade min troslåda från garderoben till byrån? Då ser jag ändå deras händer gå mot den låga hyllan. Och så bara, nej just det, tandborstarna är där uppe. Alltså det är så tillfredsställande. Och alla de här grejerna som det innebär att ta tag i ett sånt område där hela familjen eller där jag själv så många gånger per dag ska passera. Då det gör väldigt mycket när det är en fin, fräsch känsla. Jag kan bli så inspirerad när jag är hemma hos människor och de har fint i badrummen. Och det ska vara rent, tycker jag, hygieniskt. Det ska vara översiktligt och lätt att komma åt det som man behöver ha. Gamla mediciner, gamla produkter, sådana här tuber när det bara, man känner sig, men den här är ju typ slut, varför står den ens kvar? Man behöver göra den rensningen. Men det är ju jag och badrum, jag och kök går fet bort. Det är Hans ansvarsområde. Jag skulle behöva sätta honom i en 3 timmars sortering för att se, är verkligen skåpen bra? Hur mycket gamla kryddor finns det som inte alls är fräscha längre? Skafferiet. Men vi kör ju HelloFresh, så då har vi liksom en bra rullians i skafferi och kyl. Vi har inte de här överfyllda, att det liksom står... Ja, men vi har liksom ordning och reda där, men det skulle behövas en rensning. Barnens garderober... Hela tiden, en gång per säsong. Sen är det liksom mina egna garderober, inte lika ofta och inte lika ordning och reda. Men det ger en skön känsla. Så jag fortsätter med Marie Kondo, men jag gör ansatser ett par gånger om året och mår väldigt bra av det.
Det skulle jag nog också må väldigt bra av. Jag känner ju ibland att sakerna liksom stryper mig lite. Alltså jag kan må så dåligt av att det bara är saker överallt. Och så kan jag komma hem till någon som inte har så mycket saker. Och bara känna så här, åh, man kan andas. Vilken frihet. Men sen har jag så här känslomässiga band till alla mina saker. Så jag klarar liksom inte av att göra mig av med saker. Det är helt omöjligt för mig. Och därför blir det ju bättre så här, bara, men om jag ställer ett förråd, då är det i alla fall inte ovanpå mig. Men sen ligger det bara där, så jag förstår inte egentligen vad vitsen är att ha det där bara. Då kan man lika gärna kasta det, eller ge bort det, eller sälja det, eller något. Alltså jag borde ju verkligen sälja massa kläder. Det skulle bli en rejäl slant, och det kan man ju behöva nu när räntan precis höjdes med 1%.
Plus elpriserna.
Ja.
Men jag tror, det här tar oss in på nästa fråga från Elisabeth, för jag tror ju att ett av de första symptomen på att vardagen känns övermäktig, det är ju att man inte pallar ta hand om hemmet. Alltså det tror jag är liksom en av de första grejerna. Sen är det ju också på individnivå, så är det ju sömnen. Alltså om man börjar få låg sömnkvalitet eller får för liten sömnkvantitet på grund av att vardagen känns övermäktig, oavsett om det handlar om relationer som emotionellt ligger och äter upp en, eller om det är stressnivåer och arbetsbelastning, arbetsbörda på jobbet. Men om sömnen påverkas negativt, eller att man inte klarar av att ta hand om hemmet och alla de här hushållssysslorna som hela tiden ligger där. Och det är som, vad heter han? Sisyfos-sten. Han som rullar upp stenen och stenen rullar ner och så trycker han upp stenen och så den rullar den ner. Att man, det är ju en av de här grejerna, det tar ju aldrig slut, men man måste ha energi kvar när dagen passerat att faktiskt mäkta med dem. Så det är såna här symptom som jag alltid lyssnar på när människor berättar för mig. Men vi tar oss in då på nästa tema, nästa fråga. Knep för vardagen, hur gör ni? Eller hur hade ni tänkt / prioriterat kring träning, kost och återhämtning om ni inte jobbade med träning? Alltså hade möjlighet som du och jag, Jessica, att träna under arbetsdagen eller att avsätta tid där vi ekonomiskt får ersättning för att prova träningssaker och liknande. Hur hade vi tänkt och gjort i vardagen om det inte var en del av vår arbetsdag?
Alltså jag tror ju att utan träningspodden så hade jag ju tränat mycket mindre än min känsla. Jag är inte säker på att jag hade prioriterat det lika mycket som jag gör nu faktiskt. Om jag inte hade poddat. Så tack träningspodden för att jag har hållit igång med träningen konstant egentligen. Men samtidigt så är ju träning också ganska viktigt för mig för att jag ska må bra. Så att jag hade ju säkert tränat ändå. Men jag hade nog varit lite mer periodare, tror jag. Jag tror när jag hade haft det stressigt i livet så hade jag nog ofta kanske prioriterat bort träningen. Är min känsla i alla fall. Om man också tittar tillbaka på tiden before träningspodden. Det finns ett före Kristus och det finns ett före träningspodden. och då var det väl mer så i perioder. Sen är jag väl också perioder med kosten. Ibland så är jag supernoga och ibland inte. Och det hade jag nog varit oavsett, eftersom det här med kost... tänket som inte alltid är sunt och bra. Men när man tänker väldigt mycket på kost, det har jag ju med mig ända sedan jag jobbade som modell när jag var typ 20. Det har ju hängt med mig hela livet någonstans, att passa på kosten, tänka på kosten, vad stoppar jag i mig, ha alltid koll på det, ibland på ett osunt sätt, ibland på ett väldigt sunt sätt, men även där periodare. I perioder så skiter jag lite i det, och i andra perioder är jag väldigt, väldigt strikt och noggrann med att det ska vara hälsosamt och sådär. Så att det tror jag hade varit ungefär lika ändå faktiskt. Återhämtning, sömn och sånt. Hade inte du och jag pratat så mycket om det, så hade jag nog sovit ännu sämre, tror jag. Och tänkt att så här, sova är bortkastad tid. Sova har jag inte riktigt tid med. Och så var det lite förut i mitt liv. Men nu sen vi har poddat och vi har varit inne på sömnen många gånger, hur viktig sömnen är. Jag har läst ganska mycket om det för att jag har blivit intresserad när vi har pratat om det. Så utan att ha jobbat med träning och ha podden då, hade jag nog sovit jättedåligt. Ungefär som jag sov innan Sam egentligen. Alltså med Sam har jag ju sovit väldigt dåligt, men innan Sam så sov jag också dåligt, fast på ett annat sätt, för då hade jag inte ens något att skylla på. Då var det bara att jag var så kreativ på kvällarna och nätterna och gärna var uppe då sent och höll på med vad jag nu höll på med. Och sen ändå måste upp på morgonen för att barnen skulle iväg till förskola eller skola eller man skulle upp och jobba eller sådär. Och då kanske man bara sov 4 timmar på natt, och det är ju alldeles, alldeles för lite för mig. Så att jag tror att podden har ändå lyft någon slags medvetenhet och också varit en lite kick i baken. Men jag hade nog inte varit helt hopplös, även om jag inte hade hållit på med träning som jobb. Du då?
Jag var tvungen att leka med tanken nu. Jag har ju haft vanliga jobb som inte har haft med träning att göra. Jag har jobbat på Burger King, vilket var typ det sämsta för min kropp. Alltså det är fortfarande det roligaste jobbet som jag har haft. Jag har aldrig skrattat så mycket på mitt jobb som när jag jobbade på Burger King. Men alltså, jag åt ju så mycket hamburgare, mycket pommes frites. Alltså, chicken nuggets med vitlöksdipp. Det var min standardlunch. Och jag kommer ihåg, vi hade så här, den här arbetsuniformen som man hade på Burger King på den tiden. Då var det bara svarta chinos och så var det en svart flamsäker skjorta som typ var i, den var ju något så här plastigt eldsäkert material. Det kändes som att ha på sig en regnjacka på något konstigt sätt. Jag tror att det var för att inte skulle kunna brinna upp där vid grillen. Men jag kommer ihåg att det ingick ett skärp också till de här chinosarna som man skulle ha. Och när jag började jobba där, då satt chinosarna bra. Men sen så efter typ en månad i taget, och det här var ju ändå när jag pluggade på GH, så det var inte så att jag rörde på mig lite, för det är ändå ganska mycket fysisk aktivitet, stora delar av kurserna. Men jag kommer ihåg att jag var tvungen att, och det började med att jag var tvungen att knäppa upp knappen och bara ha skärpet spänt för att byxorna började sitta tight. Och sen liksom gick det längre och längre, så jag fick dra ner blixtlåset lite grann också. Rumpan, magen, det liksom så här expanderade. Och då tänkte jag, nej men Lovisa, det här går inte. Visst, det är ju jätteskönt att jobba medan jag pluggar, och jag hade liksom alltid pengar på kontot. Men nej, det var ju, nej, så gick det inte att leva. Sen började vi så här, byta lunchkuponger med varandra så att man kunde gå och käka på andra lunch eller andra restauranger på liksom i centralen där jag jobbade, så att jag inte bara skulle äta mina måltider på Burger King. Men typ jobba från, först kanske jag hade någon morgonklass på Sats, och sen så var jag på GH mellan kanske 9 och 14:30, och sen var jag på, sen tror jag jobbade ett skift som var 15:30 till midnatt på Burger King. Alltså det var inte jättebra för hälsan, om man säger så. Men jag tror, om det var så idag att jag skulle byta, låt säga att jag skulle jobba kvar i träningsbranschen fast bara jobba administrativt. Om jag skulle sitta på ett kontor, jobba med marknadsföring eller produktutveckling eller alltså bara sitta vid datorn och vara på möten, då skulle jag träna mer än vad jag gör idag, men jag skulle äta sämre. Och det där med att träna mer, det tror jag hänger ihop med att jag skulle ha mer energi kvar för mig själv, för att jag får ju min kropp, jag använder ju min kropp hela dagarna. Allt ifrån PT-kunder där jag hjälper till att bära vikter. Jag visar ju övningar, i princip varje övning som en klient ska göra under en timme visar jag först. Och sen så får ju kunden köra. Och sen så kanske jag går in och visar igen om det är någon korrigering som jag vill göra. Plus hålla gruppträningspass utomhus. Jag visar alla övningar. Jag jobbar med dem. Så det går åt väldigt mycket fysisk och mental energi där. Som jag då kommer antagligen känna ett större sug om jag inte hade jobbat med att få utlopp för. Så jag skulle nog träna 5-6 ordentliga liksom egopass i veckan om jag inte jobbade med träning under dagen. Men jag skulle äta mycket sämre. Jag skulle följa med kollegorna och köpa pizza på lunchen. Jag skulle ta bullet i fikat om det stod framme. Jag skulle ha en godispåse som jag vid 2:30 skulle äta ur för att jag blev sötsugen och var tvungen att hålla hjärnan pigg. Jag skulle säkert på helgerna, om jag hade ett 8-5 jobb, så skulle jag på helgerna ha mycket större utsvävningar för att nu är det fest och nu är det ledig helg jämfört med idag när jag jobbar på helgerna. Ja, men då rullar du ändå på med de måltiderna som är on the go. Så att jag skulle äta sämre, men jag skulle träna mer och ha högre kvalitet på de passen som jag körde själv. Det tror jag. Sömnen, alltså jag går ju och lägger mig 9:30. Jag somnar 22. Jag sover till 6. Eller 5:30. Det rullar på. Det gör jag även på helgerna. Jag är skittrist på det sättet.
Jag fick såna minnesflashar när du började prata om Burger King. Jag har själv jobbat på McDonald's. Det var jättekul. Det var verkligen kul. Men som du säger, man åt ju inte så sunt. Nu höll jag ändå vikten då, för att jag spelade ju basket på elitnivå samtidigt, vilket också var en utmaning. Så här, när man inte hade match, då jobbade man natt liksom. Så det var lite udda. Men kul. Men du vet, mina matvanor var så dåliga så att ibland så, jag vet inte hur det funkar nu på McDonald's, men ibland så blev det ju liksom hamburgare kvar när man skulle gå hem. Och då kunde jag då ta med mig till exempel en Big Mac eller en McFeast, det här är så sjukt och äckligt, en McFeast liksom, med sallad och tomater och grejer på, stoppar den i mikron på morgonen när jag vaknade och käkar den till frukost. Det här är inte ens ett skämt. Det gjorde jag. Du kan tänka dig mikrad sallad av en burgare som har liksom legat en bra tag och sen blivit kall. Och, ja. Så att det var ju spännande. Men jag hade också så där dåliga matvanor när jag jobbade på Disneyland. Alltså då var jag i min värsta form som jag har varit i hela mitt liv, tror jag. Alltså jag tog en paus från basketen för att åka iväg och jobba på Disneyland i 4 månader. Och då festade vi ju nästan varje dag. Vi åt jättemycket skräpmat, för vi tjänade ju nästan inga pengar. Så att vi åt ju bara sånt som var billigt. Det var ju baguetter och brieost varenda dag och typ rödvin. Och sen till lunch tyckte vi inte att maten var så god i personalmatsalen. Så varje dag var jag och några andra som käkade pommes frites och majonnäs. Till lunch varje dag. Började varje morgon med så här pain au chocolat till frukost. Alltså det var så onyttigt. Jobbar också på ett hamburgare istället, så att vi åt ju också mycket hamburgare liksom. Jag gick upp så mycket vikt när man också plockade bort träningen. För då hade jag ju inte basketen och inte, jag sket i min fysträning som jag skulle göra. Alltså jag blev så tjock. Jag var riktigt rund och god när jag kom hem därifrån. Men det var så fruktansvärt kul. Sådana perioder i livet måste man ju också få ha, eller hur?
Ja, absolut.
Man mår ju inte bra det i längden, men...
Nej, men det här med när det är roligt, och när man är ung så har man ju utrymme för att göra såna där saker, och jag tror att många känner igen sig i så här, ja, man hade något år där man kanske var iväg och så, man tittar på bilder före och efter och bara, vem är det där?
Ja, nej, verkligen.
Det är ju jag, eller en kompis. Man tänkte inte på det då, att den hade fått ett förändrat utseende. Men sen kom man tillbaka, kanske började plugga och liksom ordnade upp många rutiner, och sen så liksom fick man som då lite äldre vuxen, en ung vuxen, har ofta en annan kropp än tonåringen. Och den, när man är liksom vuxen på riktigt, då omfördelas kroppen igen. Och sen så blir man gravid, och så blir man postgravid, och så förändras kroppen igen. Och att man har liksom gått igenom olika typer av kroppar och vanor. Men när man är hyfsat ung så går det så lätt att justera sånt. Man behövde inte, jag kommer ihåg så här, det här var typ innan jag blev riktigt bra på det här med träning och mat. Och så skulle jag hade slutat med min elit liksom satsning där jag tränade så här 12 pass i veckan. Och skulle typ, jag kommer tillbaka till Stockholm, ska försöka bygga upp mitt liv. Och då kommer jag ihåg att jag sa till min mamma så här, för vad är då? 18-19 kanske. Så sa jag så här till henne att, ja, men jag kommer nog behöva hjälp för att veta vad som är rimligt att äta nu. Nu när jag inte tränar så mycket. Jag liksom, från att ha behövt anstränga mig för att äta tillräckligt mycket. Men alltså, det var ändå så att vi käkade kräm och cornflakes till mellis. Så vi käkade så dåligt på gymnasiet och tränade sjukt mycket. Så okej, men vad är rimliga måltider när man inte tränar 12 gånger i veckan längre, utan kanske tränar 2,5 pass i veckan? Och min mamma, hon bara, nej, jag vet inte hur man gör den övergången. Och det var så här några år där jag tyckte att det var lite kämpigt och knasigt för mig. Men sen ju mer jag lärde mig och ju bättre jag lärde känna min kropp, så liksom hittade jag, framförallt kanske då efter barnen, så här, okej, men det här är rimligt för mig och min kropp. Men så när jag liksom får leva och jobba och coacha klienter som kommer liksom senare i livet, som är äldre än vad jag är, de kan säga så här, ja, men Lovisa, det som jag kunde ordna upp på 2-3 månader av att bara styra upp kosten och träna mer, gör jag de sakerna nu, de förändringarna, så går jag ändå upp i vikt, så blir jag blir bara tjockare hela tiden. Och det där är ju svårt liksom, när ens knep inte funkar längre.
Ja.
Jättesvårt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vi är denna vecka sponsrade av Rusta.
Ja, och det passar ju perfekt nu när våren äntligen är här på riktigt och man börjar vara ute mer på sin balkong, i sin trädgård eller på landet.
Ja, Rusta har ju hur många grejer som helst för hemmet och dessutom till bra pris och med god kvalitet. Jag fick till exempel ett riktigt ryck häromdagen, storstädade ute på vår terrass. Vi har ju liksom, det är typ som en takvåning kan vi säga. Och där har jag bland annat mitt utegym. Så jag krattade, jag slängde kvistar, alltså jag gjorde så vårfint. Och då insåg jag att vi behövde piffa till det lite. Med bland annat, på min lista står det, nya ljusslingor, krukor och utomhuskuddar. Och allt det finns på Rusta till överraskande lågpris. I'm happy.
Ja, det låter supermysigt. Och jag ska faktiskt också åka till mitt lokala Rusta som är i Bromma Blocks. För jag är sugen på att skaffa lite nya grejer till trädgården så här inför våren. Till exempel solcellsbelysning. Det gillar jag verkligen. Det är toppen.
Du, det där har jag kan säga Hans har dille på. Alltså på landet, det lyser små lampor i buskar överallt på natten. Man kan gå ut och kissa och känna sig upplyst. Men kom ihåg att Rusta, de har träningsgrejer också. Hantlar, träningsband och sånt. Perfekt om man vill fixa ett litet utegym som inte behöver kosta skjortan.
Mm-hmm. Väldigt smart. Nu blev jag riktigt sugen, Lovisa, på att göra som du. Ta tag i våren, gör lite fint hemma.
Ja, gör det, Jessica. Och vi tipsar våra lyssnare om att göra samma sak.
Japp, kolla in rusta.com för där finns det massa grejer. Men framförallt så kanske du bara ska besöka ett Rusta-varuhus och få inspiration där till att fixa ditt hem inför våren. Vi säger stort tack till Rusta.
Tack, Rusta. Men jag tänkte på en sak apropå Elisabeths fråga där med vardagen och hur skulle man liksom få ihop de delar, hur skulle man leva, hur vi skulle leva om vi inte hade haft träning som en del av våran arbetsdag och arbetsvecka. Jag läste ett blogginlägg som Isabella Löwengrip hade skrivit som handlade om barnens aktiviteter. Och jag tror att det var någonting att de hade, som hur mycket aktiviteter är det rimligt för ett barn att ha? Lågstadiet eller kanske uppe i mellanstadiet, så blev det ett jättelångt kommentarsfält om det där med när familjer och de vuxnas liv styrs av barnens aktiviteter.
Det var ganska vanligt.
Ja, men det, för mig är det norm. Jag är själv uppvuxen med att mina aktiviteter styr både vardagar, helger, semestrar, lov. Alltså det formar liksom vardagen för att det ska funka. Och nu återupprepar jag ju ännu mer dedikerat samma sak för mina barn. Och då läste jag det här kommentarsfältet. Jag skulle nog säga, jag räknade inte antalet kommentarer, men det var väldigt många som är nästan anti-aktiviteter, fritidsaktiviteter då, efter skoldagen, efter fritids för barn. Att barn behöver få vila och möjlighet till återhämtning, man måste få ha tråkigt, vuxna behöver inte styra upp barns fritid, barnen kan själva ta ansvar för det.
Oj. Här känner jag att jag inte håller med.
Nej, men det gör ju inte jag heller. Sen förstår jag att det finns storstadsfenomen och det finns småstadsfenomen och det finns landsbygdsfenomen. Men en sak som slog mig när jag läste de här kommentarerna, det är att jag i mitt jobb nu 2022, eller egentligen liksom senaste typ 10-15 åren som jag har jobbat, jag möter så många vuxna som känner fortfarande, eller kanske en nyupptäckt känsla av bitterhet, sorg och saknad och bortvaldhet, att deras föräldrar inte tog större ansvar för att hjälpa de här nu vuxna människorna när de var barn med att hitta en idrottsförening, med att hitta meningsfull fritid, med att prova nya idrotter för att se, okej, det kanske inte funkade med fotboll, men kanske med simning. Där de kan vara besvikna på sina föräldrar att de lät dem sluta med idrott och i förening när de var 15. Varför uppmanade och uppmuntrade inte mina föräldrar mig att göra någonting annat? Eller, ja. Och min poäng är, det är klart att man måste vara flexibel och sensibel som förälder. Men jag kan ju se att många barn och ungdomar behöver hjälp och behöver aktiviteter. Det är klart att man behöver möjlighet till återhämtning också. Men den här återhämtningen, om det är skärmen, det tycker ju inte jag är okej om det är 5-6 timmars skärm. Nej. Och vi kan ju inte heller räkna med att skolan, alltså skolans ansvar och skolans möjligheter till att erbjuda meningsfulla aktiviteter och möjlighet till att stärka barns självkänsla, bygga och träna på att liksom skapa relationer. Jag vet inte. Jag tycker ju att barn ska ha meningsfull fritid i ganska så uppstyrd format, framförallt för att säkra upp för att andra barn som inte klarar av det själva ska få vara med. Så jag är ju pro-aktiviteter, men mina barn är också så här att de är noga med att de vill ha en egen eftermiddagskväll som de inte har aktivitet varje vecka. Och då låter jag ju dem sitta med datorn eller med skärmen och kolla vad det nu är för appar de liksom är på. Men jag skulle som förälder så vill jag inte hamna i ett läge som vuxen när mina, eller när mina barn blir vuxna, att de skulle säga att varför hjälpte ni inte mig att hitta en idrott? Eller, men samtidigt inte, varför pressade ni mig så mycket att jag var hela tiden var tvungen att träna? Mm. Men det, jag, hellre att de skulle säga att jag upplevde att jag pressat dem till träna.
Exakt vad jag skulle säga.
Negligerade.
Absolut. 100 dagar i veckan hellre att de skulle säga att de känner sig pressade. Om man nu måste välja. För man, helst vill man ju varken eller. Men det är ju jättesvår balansgång. Och ibland behöver man uppmuntra lite. Alltså mina barn, jag har ju barn i alla åldrar i princip. Och det har varit perioder när de har velat sluta med sina aktiviteter, tyckte det är jättetråkigt, vill sitta hemma och spela eller vill göra någonting annat eller du vet, inte göra någonting alls för att de är lite lata, förlåt, men så kan det verkligen vara. Och då har jag i princip tvingat dem att fortsätta. Och är det så att det inte funkar med just den aktiviteten, då får vi hitta en annan aktivitet. Och så byter vi till en annan aktivitet. Och det hoppas jag ju att de kommer att tacka mig för i framtiden och inte säga så här, varför tvingar du mig att ha aktiviteter när de blir stora? Jag, men känslan är att de kommer inte att göra det. Jag känner bara att där vet jag som vuxen bättre än vad de vet faktiskt. Och man ska inte glömma det att barn ska ju röra på sig en timme om dagen. Ska de upp i puls? Alltså inte bara så här, nu går vi ut på en liten promenad i skogen. De ska upp i puls en timme om dagen. Det är nästan inga svenska barn som uppnår det, tyvärr. Men så ska det vara. Så att det är inte så att man är elak mot sina barn. Snarare är man schysst för att man tar ansvar för deras hälsa längre fram i livet.
Nästa tema. Vad anses vara good enough när det gäller träning? Jag själv kan tycka att det känns som ett område som man alltid kan göra mer av. Good enough. Vad är tillräckligt bra? Jessica Almenäs.
Det där är ju en jättesvår fråga, tycker jag. För att jag håller med lite grann. Att det känns aldrig som att det är good enough. Men det kanske ligger i sakens natur att man inte blir riktigt nöjd. För att när man har kommit igång och tränat, då får man ju mer smak. Och då vill man ju träna mer. Eller man vill få mer resultat. Eller vad det nu kan vara. Men good enough, det är väl... vad ska man säga? Det måste väl nästan vara då när man känner att det här är en dos av träning som funkar i min vardag. Att det inte blir ett stressmoment alltid med träningen. Och sen är ju jag jättestor förespråkare av att ett träningspass behöver inte vara 60 minuter stenhård träning för att räknas. Utan ibland så kan det ju vara så att good enough faktiskt är, ja, nu hann jag inte träna idag, men jag gör lite sit-ups eller några kroppsviktsövningar på vardagsrumsgolvet innan jag går och lägger mig. Och det, jag kanske håller på i en kvart, men då får det vara good enough. Så det där beror nog väldigt mycket på var man är i livet och sen givetvis vad man har för mål. För att det är ju ganska avgörande också för vad som är good enough. Eller vad tänker du? Det är svårt att säga allmängiltigt kring det ämnet.
Ja, det är intressant att du tar upp det här med barn och att de ska komma upp i puls en timme om dagen och det är typ ingen som gör det. För våra vuxna så har vi lite andra rekommendationer, men slutpoängen är ju att ju mer man rör på sig desto bättre är det för hälsan till en viss gräns. Men den gränsen är det ju väldigt, väldigt få som kommer upp i. Kanske några av våra träningspodden-lyssnare. Men jag har ett flertal PT-klienter och det här är såklart inte representativt för en tränande del av befolkningen. Men de vill köra 5 styrketräningspass i veckan.
Oj!
Ja, det är vad de vill.
Är inte det jättemycket?
Jag tycker det. Jag tror ju inte att man får mer träningsresultat av att träna 5 gånger i veckan än än att träna 3 styrkepass i veckan. Det, jag tror inte att det för de allra flesta skulle göra någon mer skillnad. Men om den personen mår bra av att ta i med musklerna 5 gånger i veckan, då är det klart att de kan få göra det. Men då kan jag också lägga in ett pass som är så här, så jag vet att det här kommer inte göra någon skillnad för den här personen, men den mår bra av att känna att den har gjort det där 5:e passet. Alltså, det blir lite kanske lite biceps curl och lite tricepspress och lite axelsvidövningar och någon övning som svider skönt i magen, men det är de passen, de andra 4 passen som man har gjort som liksom har, är det som ger resultat på längre sikt, när man till exempel vill bygga mer muskelmassa eller öka sin maxstyrka eller bli snabbare, alltså mer explosiv av styrketräningen. Så jag försöker dämpa. Alltså, om det kommer en ny klient som ska köra PT online och så berättar den om att den tränar 5 gånger i veckan när den på gymmet, varje pass kanske är 70 minuter och så kör man både styrka och kondition i samma pass. Oj, och så, och då vill ju jag sänka ner till färre pass. Jag vill öka kvaliteten på passet. Jag tror inte att de passen har hög kvalitet. Jag tror inte att man återhämtar sig tillräckligt väl mellan passen. Jag tror inte man har fokuserat på att ha en progression över tid där man hela tiden försöker höja vikterna, göra lite mer, lite fler repetitioner på samma vikter. Jag tror att man kanske lallar runt lite grann. Gör lite latsdrag, gör lite sittande rodd, gör lite biceps curl, kanske gör lite hantellyft åt sidan framför spegeln och titta på axelmusklerna, och sen så springer man lite grann på löpbandet och sen är man klar. Då kan man ju styrketräna 5 gånger i veckan. Men har man inte fått resultat av att styrketräna 5 gånger i veckan senaste året, ja, då skulle man antagligen kunna gå ner på 3 pass i veckan, men göra det betydligt noggrannare och ordentligare.
Ja.
Jag själv, nu är vi i september månad, jag skulle nästan själv vilja lyssna på alla träningspodden och snitt som har varit under september månad, år för år. För det är ju tillsammans med maj min personligen sämsta träningsmånad för min egen del, för att jag är iväg och jobbar så mycket. Mm. Och det är mycket utomhus. Det blir så här kombinationen av att mycket utomhusträning med kunder, mycket events. Det är det som är roligt nu, postpandemi, som det är för mig emotionellt. För mig nu så är good enough, mig personligen, 2 styrketräningspass i veckan. Sen tränar jag, eller motionerar jag, mer än så. Jag har ett jättebra steg snitt det här hela 2022. Jag är ute väldigt mycket. Jag svettas betydligt fler gånger i veckan. Men good enough för mig just nu, det är 2 gympass i veckan. Och det är jätteskönt att förlika mig med det. Jag hinner inte träna igenom alla kroppens muskler på en 7-dagars period. Jag har 3 träningspass som jag växlar mellan. Så det blir ju för hjärnan så här lite udda. Att det är inte liksom ben på tisdagar och överkropp på fredagar, utan jag liksom delar upp det lite annorlunda. Det kan vara ben på en tisdag och det kan vara ben på en fredag, och det blir som det blir. Mm. Det är good enough för mig just nu. Men jag tänkte på det för 3 år sedan när jag startade min stora styrketräningssatsning. Då låg jag ju på 4-5 pass i veckan, fick enorma resultat. Alltså det gick snabbt, jag fick hög kvalitet, men jag visste ju då, och det minns jag ändå att jag pratat om i Träningspodden, det här är ingenting som jag kommer vilja eller kunna hålla i. Men jag skulle nog vilja att de flesta människor tycker och tänker att 2-3 pass i veckan, året om, det är good enough. Sen vad passen innehåller, det får man ju styra utifrån vad man har för fokus och, som du säger, vad man har för mål. Vill man gå ner från 60 minuter på milen till 45 minuter på milen, alltså, då kommer du behöva springa ganska mycket och du kommer behöva pressa på dig i intervallerna. Du kommer behöva jobba med att utforska alla tempon som du kan hålla. Då kanske du måste springa 3 gånger i veckan i ett år och göra styrketräning parallellt för att hålla det skadefri. Det är ju det här som är liksom utgångsläge, behov, mål och att få in det i en schysst träningsplan som faktiskt funkar att hålla. Så tänker jag, good enough, ja, 2-3 gånger i veckan året om för de allra flesta människor. 3-4 gånger i veckan för vissa människor. 4-5 gånger i veckan, ja, good enough, jag vet inte tusan om det. Det är lite för mycket att jobba med det året om utan att ha en noggrannare träningsplan. Då får man antagligen inte ut så mycket resultat och utveckling. Man kanske bibehåller en nivå.
Alltså om jag skulle slå ut träningspass på ett år så skulle jag nog ändå vara ganska nöjd med 3 pass i veckan. Men nu med tanke på att jag kör basket 2 pass i veckan och ibland också match, så det slukar ju nästan all träning. Och där jag är just nu är jag ju inte helt nöjd med om det bara blir basket på en vecka. Det är ju inte, jag vill hinna göra någonting mer. Men 3 pass i veckan skulle jag säga är ändå en bra nivå när man känner att jag tränar regelbundet. Träning är en del av mitt liv. Jag är en tränande person. Det tror jag 3 pass i veckan räcker ganska bra till.
Jag reflekterade faktiskt kring det här i ett samtal med några andra tränare i helgen. För att samtidigt som jag var i Kalmar på Friskis-eventet så var jag också på kanottävling i Jönköping. Jag säger ju september
samtidigt,
månad.
Samtidigt, ja. Mm. Det är bra jobbat.
Först packade jag kanoter på taket på fredag direkt efter lunchen. Och sen så skjutsade jag ner barn till Jönköping. Vi lastade av kanoter, reste klubbtältet, bodde på hotell en natt. Jag glömde sätta klockan på ringning, men som tur var så vaknade jag av mig själv tidigt så jag försov mig inte. Käkade frukost, åkte till Kalmar, det tog 3 timmar. Jobbade där några timmar, 3 timmar tillbaka till Jönköping. Var med på slutet av kanottävlingsdagen, var med ungdomarna på kvällen. Sov på hotellet, söndag var kanottävling, packa kanoterna på taket. 3 timmar tillbaka till Stockholm från Jönköping. Ja, det här var en helg som var...
Vilken
det var
stress!
Mycket. Ja, men jag hade ändå... Jag lyssnade på bra poddar. Och jag jobbar ju med att inte stressa upp mig i förväg. Och stressar jag inte upp mig i förväg och har min logistik klar för mig, då blir det väldigt bra. Jag inte ta ut stress i förväg är ju en bra skill, en bra förmåga att behärska. Men... Det jag skulle komma till, då pratade jag med några tränare om just det här med träningsvolym och liknande. Och det jag sa att för våra äldre ungdomar, som jag då är så engagerad i just de här 15-16-åringarna, men det spiller ju ändå över på de yngre också, men det är det här med tävlingskultur. Jag kan ju tycka då i mitt sammanhang det här med kanot och tävling varje helg och dessutom många timmar i bil för att ta sig till tävlingar, att när man tävlar mycket så måste man tänka på att man missar träningspass.
Exakt.
Och det tänker jag på, och då sa jag så här, jag tycker att de här ungdomarna tävlar för mycket. För varje tävling som de väljer att åka på så missar de kanske 3 träningspass. Men det handlar också om de dagarna som är innan tävling där man väljer att träna på ett visst sätt för att man ska tävla helgen som kommer. Och det hänger ihop då med för motionärer då som gillar att springa många lopp. För varje lopp som du vill springa, hur mycket väljer du att anpassa din träning i volym, i frekvens, alltså hur ofta du tränar och vad man lägger fokus på. Så det kan man ju fundera över om man kanske på ett negativt sätt kompromissar med sin träning för att man förbereder sig och sen ska tävla. Tävlar man och springer många lopp under ett år, ja, hur många träningspass är det då som du har valt att inte köra för att du väljer att springa lopp? Så det där tänker jag ganska mycket på som nu de här månaderna när det är för vissa många lopp som ska in. Och frågan är då hur hög träningskvalitet kan du ha under de 6-8 veckorna där man kanske springer 4-5 lopp?
Det är ju verkligen en sak att tänka på. Det där är ju faktiskt viktigt, att man missar ju verkligen träningspass när man ska tävla. Så där är det ju också under säsong för alla som håller på med bollsporter. Att när man är under säsong, alltså man ska ju ha gjort den det tunga jobbet innan säsongen. För när säsongen väl är igång, så på grund av att matcher och sånt tar så mycket kraft, energi och tid, så missar man ju att till exempel köra ett extra styrkepass eller ett extra löppass och sådär. Så det där ska man nog reflektera över.
Mm. Ett gammalt ämne som det var länge sedan vi pratade om, fast vi var inne och snuddade på det bara för några veckor sedan när vi pratade om pull-ups-träning. Elisabeth skriver: vad ser ni för skillnader mellan kvinnlig och manlig träning? Lägger de olika könen olika mycket tid på träning? Är det en relevant del i jämställdhetsarbetet kopplat till hälsa också? Vi pratade om det för några veckor sedan, så pratade vi om det i det här med pull-ups, hur en vanlig, ganska otränad man ändå kan hänga sig i ett räcke och dra sig upp, medan en kvinna som är sinnessjukt stark i typ allt i gymmet ändå inte kan komma upp i en pull-up.
Exakt. Ja, men det är ju det finns ju skillnad såklart i ren fysik, hur män och kvinnor är byggda, vad vi har för anlag för att bygga muskelmassa och så vidare. Så det är klart att det är skillnad där, men jag tror ju absolut att det kan handla om jämställdhet, för att det här har vi också pratat om ganska många gånger. Det är kanske det som Elisabeth har hört om. Men ofta så blir det ju ett tecken på att relationen inte är helt jämställd om det är kvinnan som har färre egna aktiviteter, vilket det ofta blir, är min känsla. Kanske mindre nu, men ändå tror jag att det ofta är så. Att kvinnan tar lite större ansvar hemma. Kanske är den som lagar mat, kanske är den som tvättar, kanske är den som går på barnens föräldramöten, kanske är den som tvättar barnens kläder, kanske är den som lägger fram allting till nästa dag, kanske är den som skjutsar till aktiviteter och så vidare. Kanske hjälper till att läsa läxor. Men då kanske inte är så mycket tid kvar till sin egen träning. Och jag tror att kvinnor också är sämre på att ta den tiden och bara tycka att det här är viktigt. Det här är viktigt och nu gör jag det här för mig själv. Utan att man som kvinna oftare känner att man är lite ego om man ska lägga tid på sin egen träning och dra iväg. Nu, om jag pratar om mig personligen, så har jag tur att jag är ju lite störd på det sättet. Så det finns inte ens i mitt huvud. Men ibland påminner min kära sambo mig om att, ska du verkligen ha aktiviteter varje kväll? Ska du gå iväg och träna varje kväll? Och jag bara, ja. Eller vad? Jag förstår inte vad som är ett problem. Så att jag är lite manlig där, tror jag. Vi är nog inte så jämställda i det. Jag har lite mer aktiviteter än vad han har. Men han kan också göra sina på dagtid. Alltså spela paddel eller vad han nu gör. Jag kan ju inte ha en basketträning på dagtid. Men jag tror absolut att det är en jämställdhetsfråga. Det tror jag. Att män, tror jag, tar sig träningstiden oftare än vad kvinnor gör. Vad tror du?
Jag tänker ju jättemycket på det här med hur det ser ut på gymmen. Hur det fortfarande i de här stora gruppträningsforumerna domineras av kvinnor. Alltså, det är ju så mycket kvinnor på gruppträningspassen. Och det är så mycket män ute i gymmet. Jag tycker att det är fler kvinnor ute i gymmet nu än vad det var för 10 år sedan. Det är verkligen, det tycker jag, det syns en skillnad. Jag ska någon gång ställa mig 8 timmar på den stora gymkedjan och föra protokoll över detta. Men jag kan ju se fortfarande, om man tittar på det här med normer, så har det ju skett en förskjutning. Och det här tror jag att du och jag, Jessica, har varit en viktig del faktiskt på, liksom, i den stora sammanhanget. När vi börjar prata om träningsfeminism och hur träningsbranschen, men också individer, lägger olika förväntningar på varför en man tränar och varför en kvinna tränar. Mm. Där en PT förr i tiden, och då om vi pratar då för 15 år sedan, men 12 år sedan, 10 år sedan, tog för givet att en kvinna som kommer till gymmet vill börja träna för att gå ner i vikt, medan mannen som kommer till gymmet tränar för att bli större och starkare. Där ser vi ju, vi ser faktiskt i de stora gymkedjorna och också i de mindre gymmen, fristående gymmen, att det inte är lika självklart längre att man tänker så. Tränarna har blivit bättre på att inte lägga sina egna fördomar på en klient, för att vi har tagit upp det till en diskussion på en högre nivå. Det jag kan bli glad över, det är när jag tittar på seniorgrupper. Seniorgrupper som tränar i gymmet, men också då det här tror jag är en positiv effekt av pandemin. Seniorgrupper som tränar utomhus. Så tycker jag att det är en förskjutning nu där både män och kvinnor tränar senare i livet i grupp. Och där jag ju med mitt coachöga kan se att kvinnorna har en bättre rörlighet, de har en bättre koordination, de har alltså en bättre teknik, kanske också är mer mottagliga för feedback kring teknik, övningar och liknande. Och att tittar man på de seniorgrupper som jag då får se, liksom en gång i veckan så tränar vi alltid samtidigt, eller jag har en grupp utomhus samtidigt som den här seniorgruppen tränar bredvid, alltså så att jag verkligen bara iakttar från sidan, så kan jag se att det inte är lika vattentäta skott mellan män och kvinnor, alltså hur grupperingarna blir socialt, men också att män och kvinnor tränar med samma vikter. Och det tycker jag är roligt, så till exempel hela den här sommaren nu när Hans och jag har tränat tillsammans på landet, så han väljer nästan alltid mina vikter. Dels för att han liksom anpassar sig så att det ska bli smidigt och bra för mig, vilket ju är liksom kärleksfullt. Men att han säger, nej men det här är, apropå det här är good enough. Han vill hellre jobba med sin rörlighet och med sin teknik och inte lasta på det som han skulle kunna göra för att bli starkare. Men att man ser en poäng med att faktiskt göra övningarna ordentligt. Sen kan jag fortfarande tycka att det är i gymmet så tränar tjejerna väldigt mycket underkropp. Det är väldigt mycket utfall, benpress, höftlyft i maskin, utfallsgång, sitta i gynstolen och köra insida lår och utsida lår. Medan männen i fortfarande stor utsträckning fokuserar mycket mer på överkroppen. De paxar alla dragmaskiner på gymmet. Tjejerna går och tar på hantlar och hantelstället och ställer sig på ett ställe och tar inte alls lika mycket fysisk plats. Det tycker jag fortfarande är ett problem. Män borde träna mer underkropp. Kvinnor borde träna mer överkropp för att jämna ut och liksom balansera upp det som är de biologiska könsskillnaderna i vad kvinnor har lätt för att träna och vad män har svårt för att träna. Män skulle ju behöva jobba mer med underkroppen, både rörlighet, teknik, balans, bygga lite mer muskelmassa på underkroppen, och kvinnor skulle behöva utveckla överkroppsstyrkan mer. Med undantag för bensparkmaskinen, som det är så många män som sitter och kör, men det tror jag hänger ihop med att de har fått ett rehabprogram där de ska sitta i bensparkmaskinen och jobba med framsida lår. Men annars är det är lite klent med benträning på de stora gymmen för männen i med mitt öga sett.
Intressant analysen då. Men det glädjer mig att det ändå börjar skifta. Jag tycker faktiskt också när jag går på gymmet oftare nu än för ett tag sedan, att jag ser väldigt mycket tjejer. Det är mycket tjejer, och det är mycket tjejer som också kör ganska tunga vikter, alltså som är ner och styrketränar och inte bara sitter i maskinerna och kör 20 repetitioner av någonting. Vilket jag tycker är härligt. Men du har nog rätt i din analys att det är väldigt mycket ben på tjejer. Det är det faktiskt. Det är ben och rumpa och underkropp, helt enkelt. Mage kanske, men inte så himla mycket armar och axlar och sådär.
Och så vill man göra pull-ups, då måste man bygga muskelmassa på överkroppen. Så är det.
Exakt! Det kämpar jag med. Tyvärr har jag ett litet bump in the road nu eftersom jag drog till min baksida på basketträning igår. Så det var inte så kul. Så då blev jag så deprimerad så jag inte ens gick till min PT då. Så kan det vara. Så kan det vara här i livet. Men du Lovisa, jag tyckte att det här var så otroligt matigt och bra dokument vi fick, men vi hann ju inte med allt, och nu har det ju gått den där berömda timmen som man helst ska hålla sig till, så att det känns som att vi får plocka upp tråden nästa gång.
Ja, det gör vi. Det är ju väldigt roligt att prata om sånt man har pratat om förut, så kanske man tycker annorlunda nu. Kommer Elisabeth märka ifall vi har ändrat perspektiv sen vi senast pratade om de här ämnena?
Det tror jag säkert vi har gjort. Alltså allt annat skulle ju egentligen vara förvånande. Tror du inte?
Jo, det var tråkigt om man alltid tyckte samma sak jämt.
Ja, och verkligen. Alltså, det är ju ett tecken på att man har stagnerat i sin utveckling. Att man bara tycker precis likadant som man tyckte för x antal år sedan. Det gör inte jag i alla fall, det vet jag. Och inte du heller, tror jag. Eftersom
Nej,
jag inte minns
något. Framåt. Alltid framåt, alltid progressiv utveckling. Alltid göra någonting annorlunda. Till exempel att flytta tandborstarna från nedre hyllan till övre lådan. Eller övre hyllan. Eller att flytta trosorna från garderoben till byrån. Det ska alltid vara någon liten förändring som lurar och utmanar hjärnan.
Jag gillar det. I like it. Du är något på spåren.
Stort tack för att ni lyssnar på Träningspodden varje vecka. Vi fortsätter att reflektera, analysera och inspirera till träning, äta bra, ta hand om sig själva och ha en schysst, snäll livsstil.
Det tycker jag låter helt toppen. Vi hörs igen om en vecka. Puss och kram!
Hej då!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Träningspodden produceras av Sandström Group.